dags så ska vi få lyssna till evangelietexten för den här söndagen. Men vi ska först få släcka ner och få skicka en hälsning från vad som hände för ett par veckor sedan i Pingstkyrkan. Och vi vill få skicka en hälsning därifrån till EFS. Det var bara lite bildglimtar sådär som vi vill, som är ledare för ungdomssamlingarna. Jag ser att Sara här idag också. Vi säger stort tack till den här kyrkan som har varit med och sponsrat det evenemang vi hade där för två veckor sedan. Det var fredagskvällen där, så var det 160 personer i Pingstkyrkan. Det är det mesta jag har varit med om på en ungdomsgrej i Östersund sedan jag flyttade hit 97. Det var fantastiskt roligt. Det var lekar, spex, Jesus presentation och sen fortsatte det under lördagen med lite seminarier med lite olika grejer sådär. Och det var aldrig mindre än 50 pers på de grejerna och rätt bra med folk på lördag kväll också. Stort tack från oss som finns med som ledare för det ekumeniska ungdomsarbetet. Den hälsningen vill vi få skicka till kyrkan här i Östersund. Låt oss så upplyfta våra hjärtan och ta emot denna söndags heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus i sitt första kapitel. Anden drev Jesus ut i öknen och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och vi får också passa på att tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, därifrån till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Hur många här är födda mellan 1935 och 55? Upp med en hand. Okej, vi som inte är födda där, titta på de här. Håll upp händerna, fortsätt. Ni har väl inte blivit så gamla så ni inte orkar hålla upp händerna än. Och till er så kan vi alla säga grattis. Jag återkommer till varför, ner med händerna. Jesus fördes ut i öknen av anden och frestades. Och vi vet hur det gick. Det gick inte för djävulen den gången. Han visade upp bilder av hur det kunde bli. Men Jesus slog det ifrån sig. Men frestaren försöker tid efter annan att få oss att tro på honom som säger med Selma Lagerlöfs ord att mitt rike är endast av denna världen. Han, svikaren, försökte lura Jesus. Han har försökt lura oss. Och nu är det tid att slå tillbaka. Även om det bara handlar om ett begränsat område så är det tid att försöka slå tillbaka och peka på att frestelsen att riket endast är av denna världen är inte sann. Vi ska ta tillbaks initiativet. Dagens kyrkoårs tema är prövningens stund. Och så här i fastans inledning så kan det vara aktuellt att påminna sig om att det inte bara människor som prövas, utan Jesus gjorde ju det också, som i dagens text. Han motstod. Och hans 40 dagar, eller i öknen, motsvaras ju i kyrkoåret av de här 40 dagarna av fasta inför Jerusalem och korsfästelsen och uppståndelsen. Vi får följa i fastan Jesus hela vägen till Jerusalem. Och kom ihåg att hur ni än fastar, jag kan rekommendera det för övrigt, att det här blir tredje året som jag och min fru avstår från sådana saker som kött, efterrätter och godis under fastetiden. Mycket fisk och vegetariskt istället. Men kom ihåg att en kristen fastar aldrig på en söndag. Man kan ju inte fasta på den dag som Jesus uppstått från de döda. Så det är viktigt att när ni tittar i kalendern, det är ju fler än 6 veckor till påsk. Men det är för att söndagen är inte fastedag. Det är en dag att fira. Det är en dag av fest. Det kan rekommenderas att pröva. Vad det än är att avstå från som du leds till, så är det något att testa på. Det bidrar till påskens helighet och glädje. Och det är otroligt roligt att på påskdagen kunna smälla till med en stor fest. Men det kanske inte var så mycket prövning att tala om sådana saker. Men jag vill få ta in er i ett perspektiv av prövning som är väldigt väsentligt. Som kanske egentligen hör talet om det som hände i slutet på kyrkoåret till, med talet om Jesu återkomst och så. Och det är att sätta blicken på vad är det som händer i världen egentligen. Vad är det som sker? Sista veckorna så har vi fått inbördeskrig i Libyen. En jordbävning i Japan som heter Duga. Protester i Saudiarabien, vilket hör till ovanligheterna. Och så vidare. Det är ganska mycket som sker. Turbulensen är tydlig, minst sagt. Och jag vet att i vår tradition, den tradition jag finns i, så är talet om Jesu återkomst inte sådär jättevanligt. Ni som är lite äldre, både ni som är födda 35-55 och ni som är födda dessförinnan, kanske kommer ihåg de här predikanterna som jag bara sett på bild. De som hade målat planscher, fast på lakans väv, över hur allting skulle ske i den yttersta tiden. Allt ifrån templets förstörelse och Jesu uppståndelse och hur trådarna gick. Och de här lakanen stämde ju aldrig riktigt överens, men de kunde vara väldigt dekorativa och väldigt ordentligt utförda. Och i sak hade nog många av dem fel i många stycken, men det fanns en sunt i, nämligen att fästa blicken på att Jesus kommer att komma tillbaka. Och jag ska idag försöka dra lite trådar kring Jesu återkomst. Det kommer bli mycket prat om sådana saker som storpolitik, energi och säkerhet, livsmedelskris, Jesu avskedstal och så. Om du finns som tycker att sådana saker är bland det tråkigaste som finns, och dessutom är regelbunden gudstjänstbesökare här i kyrkan, så utgår jag från att du har med din bibel. Det har jag tjatat om så många gånger. För man har med sig bibeln för att följa med i gudstjänsten, eller för att läsa någonting som är mycket mer spännande än vad predikan handlar om. Så jag kan inte annat än tycka att har du inte med bibeln och tycker att dagens predikan är tråkig och inte är gäst. Gäster kan alltid få låna biblar, det finns en bokhylla där inne. Men ni som tillhör församlingen, ni får vackert stå ert kast. Men jag skulle alltså vilja säga så här, att ni som är födda 35-55, ni behöver inte vinka igen. Vi vet att de som är gamla män kan tröttas, talar skriften om. Ni tillhör med ganska stor sannolikhet den absolut mest gynnade generation människor som levt på vår planet, och som kanske att ni är den mest gynnade generationen människor, inte för evigt om Jesus dröjer, men låt oss säga för ett par hundra år framåt i tiden i alla fall. Och då talar vi bara utifrån ett materiellt perspektiv. Grattis! Ni har inte valt när ni har fötts. Men om ni hade gjort det, så hade ni valt absolut rätt. Ni har kunnat resa. Ni har kunnat uppfylla drömmar som era föräldrar aldrig kunde drömma om. Ni har kunnat köpa era hus och bilar. Kanske att ni till och med haft båt och såna saker. Och ni har gjort det under en tid då Sveriges ekonomi och världens ekonomi utvecklats i rasande takt. Ni som är födda i mitten på 30-talet. Visst hände det otroligt mycket bara mellan det att ni var 20 och 30. Om man ser till vad man hade råd med och så. Och ni som är födda i slutet på fasen. Ni har en hel massa spännande uppfinningar som ni får ta del av nu och latcha med. Jag vet att det finns de som är över 50 och som tycker att iPhone är livets medelpunkt. Men jag tror att det är en förändring och färde. Att saker och ting kommer att förändras kring de här sakerna. Den första sak jag skulle vilja nämna bara är ju att tvärt emot mänsklig visdom, Bibelns undervisning och hela den västerländska civilisationens tal, så har vi vänt upp och ner på vad som är rätt vad gäller pengar. Så tillvida att sparande, det som borde vara en dygd, det som borde vara rätt och eftersträvansvärt, det beskattas ganska hårt. Däremot får du göra skatteavdrag om du lånar pengar. Jag tycker det är fullständigt horribelt. Paulus säger i Andra Korintherbrevet att barnen är inte skyldiga att spara åt sina föräldrar, men föräldrarna åt sina barn. Andra Korintherbrevet 12 och 14. Det är från ett sammanhang där han talar om sig själv, att han själv är tvungen att ge ut åt sina andliga barn. Men jag tror också det finns en ekonomisk sanning i det här. Jag kan inte förvänta mig att bli förälder. Nu har jag tack och lov blivit det, men jag kan inte förvänta mig att min son och eventuellt kommande barn kommer att växa upp och bli vuxna, och att de dessutom kommer vara intresserade av att finansiera mig på ålderdomen. Jag kan inte räkna med det. Jag kan hoppas det ifall allt går åt skogen, men jag kan inte räkna kallt med det. Att spara ligger faktiskt på oss. Lån hyllas. Och lån i Bibeln är bara positivt om du lånar ut pengar där det i princip handlar om att du ger bort det till någon som behöver. Femte Mosebok är fullt av det. Sådana exempel. Men vi ser behovet av att minska lån. Vi har tv-program som Lyxfällan där det handlar om människor med begränsad räkneförmåga, alternativt felaktig självbild, alternativt jag vet inte vad, men som drar på sig låneskulder som är helt vansinniga och tar nya lån med sämre villkor för att försöka betala räntorna på gamla lån. Ni som inte har sett det, så är det, om inte sevärt, så är det åtminstone en väldigt intressant blick i hur vissa människor har det. Och det finns ju de som hamnar i låneträsk och lånefällor utan att bete sig direkt illa med sin ekonomi. Därför att marginalerna är väldigt små. Vilket delvis har att göra med att sparande inte i vår tid är en dygd. Det borde få vara. Sverige har ju tack och lov inte den här enorma problemen som, ja, senaste listan var väl Belgien, Irland, Grekland, Portugal, Italien, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Japan, USA. Det blir ett väldigt fult ord på engelska om man tar första bokstäverna där. Det var antagligen därför det var till den ordningen. Men vi är inte där än. Vi har haft mycket Japan i blickfång sista tiden. Där har man nu en statsskuld som ligger på 196% av BNP. Det vill säga att statens skuld är lika stor som allt som skapas, produceras, tänks och görs i Japan under hela två års tid. Då finns det inte pengar till mat eller till luft eller någonting, kläder överhuvudtaget, utan då handlar det bara om att amortera av. Grekland ligger på 150, och tack och lov i Sverige har vi bara en statsskuld på ungefär 40%. Men vi har en infernaliskt stor privatskuld istället. På 8 år så har den svenska hushållsskulden, alltså vad vi som hushåll är skyldiga långivare, den har fördubblats. Det är en ökning med 9% per år ungefär. Knappt, om du ska vara noga, så någonstans 8,8-8,9. Och mycket handlar ju om att bostäder har stigit i pris. Och det är inte utan att jag erinrar mig ordspråksbokens ord i kapitel 13, vers 11, där Salomo konstaterar att lättvunnen rikedom krymper ihop. Det som långsamt sparar växer, sparas växer. Kanske inte i Sverige, kanske att vi är ett land som är helt annorlunda än alla andra länder. Men i länder som Storbritannien, Irland, Spanien, USA och Danmark så har lättvunnen rikedom i form av kraftigt ökande fastighetspriser pyst ihop som ett däck med en spik i. Det är så att svenskar är belånade på ett ohälsosamt högt sätt. Så får du inte med dig någonting annat än dagens predikan, se till att du amorterar av på dina lån. Det är viktigt. Både ur ett sunt, vettigt tänkande människas perspektiv, ur ett kristet perspektiv där det ses som ett ideal, och därför att du ska kunna hantera de problem som jag kommer att komma till nu i predikan. Men ta med dig det. Och lyssna inte på banker och mäklare när de säger att nej, men Sverige är annorlunda, den här gången är det annorlunda. De har ett mycket stort egenintresse av att fortsätta sälja en liten stund till. Och många gånger tidigare i historien när folk har sagt nu är allting annorlunda, så har en hel massa människor drabbats av att köpa tulpanlökar på 1600-talet i Holland eller aktier i värdelösa IT-bolag i Sverige för 10-11 år sedan. Låt bli. För annars kan det bli som Jesaja skriver i sitt tredje kapitel, att förtryckare skinnar mitt folk, ockrare härskar över det. Och det är inte något ideal, ingen höjdare. Okej, de här sakerna kanske är basala. Det har talats ganska mycket om bostadsbubbla i medier på sistone. Jag tror att speciellt ni som är lite äldre har kunnat reflektera över att en sån sak som tidningen Lyckoslanten ges inte ut längre, och Spara och Slösa vet ingen vem de är. Utom sådana som är så gamla som jag som faktiskt sett dem. Där i ligger ett problem. Alltså dygden har blivit det som är galet och det som borde vara ett icke-ideal ses som det eftersträvansvärda. Häromdagen fick jag i brevlådan ett brev från ett företag som sa: hej, nu kan du låna upp till 350 000 kronor utan säkerhet. Vi ser till att det går vansinnigt fort, så missa inte tillfället. Du kanske ska låna redan nu, bara så att du har pengarna ifall tillfället kommer. Det var väl kanske inte helt aktuellt. Men vi vet att sånt här kan hända. Vi vet att den här turbulensen sker. Och vi vet också att detta med att bygga sitt hus på sandig strand eller att bygga huset på klippan kan också i viss mån överföras från andra saker än att följa Jesus. Att bygga sitt hus på sandig strand skulle kunna vara att köpa en vindsvåning i Stockholm med teppanyaki hell, för er som läser Dagens Nyheter. I Matteus 24 så har ju Jesus sitt avskedstal. Där talar han om vad som kommer ske vid tidens slut. Och vi ska bruka vårt förnuft för förberedelser. Därför att vi vet inte om Jesus kommer komma tillbaka om 5 minuter, om 500 eller 5000 år. Och vi lever i det spänningsfältet att Jesus kan komma tillbaka imorgon. Och det behöver påverka hur vi lever våra liv, vilka värderingar vi har. Men vi vet också att det kan dröja längre än att vi kommer få uppleva det. Också det behöver få finnas med i våra tankar, i vår planering. Det är viktigt. Och det är ett svårt spänningsfält att förhålla sig till. Men likväl, där finns vi. Där lever vi. Vi ska inte spekulera för mycket. Vi ska inte spekulera om tiden och platsen för Jesu återkomst. Det är bara dumt. Vi ska inte spekulera om alla krig och katastrofer som skulle kunna inträffa. Därför att i så fall, om inte annat, så kommer vi må illa av det. Men jag skulle idag vilja lyfta upp en problematik som har varit känd i ungefär 55 år. Och som är kanske den största utmaningen som vi står för. I alla fall de av oss som är yngre än runt 80-90. Det är ett problem för er två också om ni tänker leva till ni blir 120 som Moses. Men tänker ni trilla av pinn imorgon, så kan ni stänga öronen nu och tänka på något roligare. För det här är problem som inte slår till som en blixt från himlen, utan snarare som en långsam, långsam strypsnara. Och det är, tror jag, den största ekonomiska och sociala utmaningen för världen sedan andra världskriget. Och för den delen att upproren i Mellanöstern började i Tunisien och fortsatte till Egypten har extremt mycket med det här att göra. Och det handlar om oljetoppen. Är någon som har hört det uttrycket förut? En, två, tre, fyra, fem, sex personer. Märkligt att det är mina grannar och min fru är tre av dem som räcker upp händerna. Kan det vara att jag pratat om det förut? Men okej. Om ni hängde med på SO-lektionerna och geologin i skolan så vet ni att olja är ett fossilt bränsle som är skapat av att alger och andra smådjur har dött och under ideala omständigheter inte ruttnat utan att ha omvandlats till olja eller gas. Det är en sån här process som har ägt rum i två tider i jordens geologiska historia och man vet ganska väl hur man hittar olja och var man hittar olja. Och att också det är en begränsad mängd vi har att tillgå. Inga konstigheter så långt. Bra. Och om man tänker sig att vi börjar producera olja i vår värld ungefär 1850 i en ordentlig skala. Ni som har läst Lucky Luke, det finns ett Lucky Luke-album som handlar om detta. Om överste Drake i Pennsylvania tror jag som börjar utvinna oljan i ett stort trätorn. Och vi kan väl ungefär säga att det ser ut som en normalfördelningskurva. För de av er som är matematiker så är inte en normalfördelningskurva. Det är bara en väldigt likt en normalfördelningskurva. Jag har ingen aning vad skillnaden blir. De ser likadana ut för mig. Vi är på toppen. Det betyder att vi har gjort av med hälften av jordens olja på 150 år. Och ni som åker skidor, ni vet att när man är på toppen så finns det bara en väg att ta sig därifrån. Och det är nerför. Så började man ju använda det ordentligt i England för ungefär 250 år sedan. Så där har vi gjort av med världens hälften av jordens stenkol på ungefär 250 år. Och de här två resurserna är tillsammans med naturgas världens viktigaste energikällor som står för ungefär 90% av mänsklighetens energiförbrukning. Vad gäller olja och gas så finansierar det skurkstater, diktaturer och länder som inte vi vill ha att göra med. Sverige har ganska stor tur eftersom två av våra huvudleverantörer av olja, Danmark och Norge, är demokratier. Ryssland, den tredje, är väl tveksamt om man kan kalla det längre. Men den här klockan, om man tänker sig en normalfördelningskurva, så ser den olika ut för olika länder. Tunisien var det första land som det blev uppror i. Där en man brände sig till döds. Han dog inte omedelbart, men han satte eld på sig själv den 17 december. Den 18 december började upploppen. Tunisien nådde sin produktionstopp 1981 eller 82. Sedan flera år tillbaka så gör man av med inhemskt mer olja än vad man själv producerar. Man har alltså blivit en nettoimportör av olja. Och då blir det problem. Egypten blev nettoimportör 2010. Det betyder att man inte längre har exportpengar av olja att som diktator köpa befolkningens glädje och stabilitet med. Ni vet, ger de bröd och skådespel så står de ut med att inte ha någon frihet. Nu har Egypten både turism och Suezkanal som ger en del pengar, men det räcker inte för en befolkning som växer oerhört snabbt, som inte trivs med ofrihet och som tycker att ofrihet i kombination med kraftigt sänkt levnadsstandard är en synnerligen dålig idé. Därför Egypten som andra land. Och vi kan se i Libyen, det räcker inte med obegränsade mängder pengar, för Libyen är en av världens viktigaste oljeexportörer, eller var det i alla fall. Det räcker inte med obegränsade mängder pengar för att kunna köpa stabilitet och trygghet. Har vi ett batteri till mig där? Suveränt. Ska vi se om det går. ser. Får vi några ljud där? David får till det utmärkt. I Egypten så har vi också Mellanöstern och Nordafrikas största kristna minoritet. Det är framförallt kopter, men det finns också en del andra kyrkor. De är ungefär 10% av Egyptens befolkning. Det är 8 miljoner människor, give or take. Iraks kristna befolkning, som ju i stor utsträckning har flytt sista 10 åren, är som jämförelse 2-2,5 miljoner. Eller var det för 10 år sedan. Så här pratar vi flyktingströmmar av en helt annan kaliber om oroligheterna i Egypten kommer att drabba kyrkan. Vilket det har gjort. Under de sista åren så har attentat mot kristna, mot kyrkor, ökat och ökat och ökat. Och det är inte alls säkert att bara för att man blir av med Hosseini Mubarak att problemen kommer vara över. Här har vi en viktig uppgift som enskilda som församling att be för de kristna, be för kyrkan där och att hänga med i vad som händer. Det har mycket stor betydelse. Och för Egyptens del så även om de har alternativa inkomstkällor, de importerar så mycket av sin mat så det är inte orimligt att tänka sig att det kommer bli i alla fall lokalt svältuppror där nere. Ett land som Libyen inom parentes importerar 91% av sitt vete, vilket är deras viktigaste föda. 91%. Vi har andra länder med problem. Jemen, som toppade sin produktion 2001. Nu minskar den och den egna konsumtionen ökar kraftigt. Jemen är ett av världens fattigaste länder utan oljan. Man har 3 exportkällor just nu. Man exporterar olja och gas och det är inte speciellt länge till. Man exporterar en del rökelse. Alltså sån här koda som man bränner i, ja, finns ju en del kyrkor att man använder. Man exporterar hembiträden till grannländer som har mer pengar. Sen exporterar man en sak till också. Det är att de flesta terrorister som har upptäckt sista åren, en oerhört stor del av dem som har gjort så att säga fotfolket, sprängt sig själva i luften eller angripit amerikanska baser och så, har varit jemeniter. Saudiarabiens pengar finansierar Jemens terrorister med saudiarabisk tänkande bakom. Det är de staterna som vi förser med våra pengar. Det är de staterna som vi har pumpat in pengar i 60 års tid. I länder som ännu har pengar och som har ganska gott om pengar, Saudiarabien och Kuwait är 2 bra exempel, så har man sista månaderna från regeringsnivå frenetiskt försökt köpa folks lycka. I de här länderna så är du medborgare så betalar du nästan ingenting för något. Men nu skulle alla Kuwaitbor få, om det var 30 000 kronor per person ungefär. Saudiarabien så skulle man sänka hyrorna och skaffa billigare bostäder och så. Viktigt i ett land där befolkningen ökar något ofantligt och nästan ingen jobbar. Och det kommer ju komma den dagen där det här inte längre håller. Saudiarabien är extremt explosivt. Det är ett land där det finns otroligt mycket män i min ålder och något under som inte jobbar, som finns i en kultur där att ha ett jobb är att slava och där antalet socialt acceptabla jobb är oerhört få. Att förändra den mentaliteten tar lång tid. Stora delar av Spaniens problem under 16, 17, 18-talet handlade om att de enormt många lågadelsmännen i Spanien tyckte att det var under deras värdighet att överhuvudtaget ta någon form av jobb. Så de svalt i princip hellre än att jobba, eftersom en riktig adelsman arbetar inte. Och den mentaliteten finns i stor utsträckning i Saudiarabien också. Och där blir det ett problem. För arga unga män utan jobb är den farligaste kategorin som finns. I Saudiarabien tillkommer det faktum att ungefär 80% av befolkningen har ett automatvapen hemma. Och arga unga män utan jobb och med vapen. Jag tror vi inser att det här börjar bli en ganska explosiv cocktail. Vi ser hur Libyen har försökt under en mycket märklig diktatur köpa inte bara folkets stabilitet. Men under sista åren så har man ju också pumpat in mycket pengar i prestigeprojekt runt om i världen. En professur vid London School of Economics, en av västvärldens viktigaste ekonomiutbildningsinstanser, har man finansierat. Man har finansierat forskning vid Uppsala universitet. Man har pumpat in pengar i moskéer. Det gäller för flera länder i den här regionen, men ja, Malmö, Göteborg och så vidare har fått pengar från Libyen och andra nordafrikanska och arabiska oljestater för att hålla sig under vingarna. Libyen är en av världens största oljeexportörer. De har exporterat ungefär 3,4% av världens exportolja, det vill säga den som inte konsumeras i landet själv. Hur många av er minns oljekrisen 73? Några tassar i luften. Då fyrdubblades priset så där fort på råolja i världen. Beroende på att 9% av exportoljan drogs bort från marknaden. Libyen svarar för 3,4%. Då i ett synkroniserat angrepp på västvärldens ekonomi, för det var det handlade om, så tog man bort 9% av oljeexporten. Så att det räcker ju om ett land till. Det behöver inte vara Saudiarabien. Utan det kan ju räcka med om Kuwait eller Algeriet eller så. Om något av de länderna faller ifrån så kommer vi få oerhörda problem. Så länder att hålla utkik efter som oljeproducenter är ju, förutom Saudiarabien och Kuwait, så är det ju Algeriet, Irak, Iran. Men håll också utkik på länder som Bahrain, Förenade Arabemiraten och så. För det är länder som är oerhört spänt läge i och där det mycket väl kan smälla. Irak och i viss mån Iran, där finns det en del kristna minoriteter som är i procent små men i numerär ganska stora. Så det är också viktigt att hålla utkik på vad som händer där. Nåväl, vi har ju tur i Sverige. Vi är inte så beroende av olja från de här delarna. Vi importerar från Danmark och från Norge. Och vi importerar från Ryssland. Danmark har passerat toppen. Deras oljeproduktion minskar. Bedömare pekar på att Danmark kommer vara en nettoimportör av olja inom en 5 år. Sådär. Norge håller ut lite längre, men de minskade sin oljeproduktion med ungefär 10% 2010. 9,4-9,5 någonstans där. Och det gör ju att även om man hittar några enstaka småfynd uppe i Arktis, så de stora fyndens tid är förbi, för man vet vad man ska leta. Och man vet att de platserna där man skulle vara lönt att leta, de finns inte. Det finns bara så mycket jord som vår planet. Och det gör att Norge kommer inte vara ett exportland av olja längre än i 12, 13, 14, 15 år till. Och Ryssland, världens näst Saudi-Arabien viktigaste oljeproducent, de kanske har olja så det räcker i att exportera i så mycket som 20 år. Och med tanke på att en ny bil i Sverige skrotas efter 19-20 år och att ryssarnas olja räcker max i 20 år till för att exportera, de kommer inte ha slut, men de kommer att göra av med den inom landet. Eller sälja till politiskt gynnade stater. Och det tror jag inte Sverige hör. Så jag skulle inte köpa en splitterny bil idag. Någon frågar sig om USA, världens största oljekonsument. De har varit ett importland så länge sedan jag inte har en aning. Men jag vet att oljeproduktionen i USA har minskat varje år under 40 års tid. 40 års tid. Och då kan man få ett samhälle där det blir som i ordspråksboken 13:7, att när Salomo skriver att den ene spelar rik men har ingenting. Den andra låtsas fattig men är förmögen. Några av er kanske har hört om hur min kollega Bertil var Åman, som är präst här jämte mig, när han var i Chicago och åkte och besökte en församling som heter Willow Creek där. Och han åkte förbi en mängd med stora villor, stora nybyggda hus av det här sorten som amerikaner lite föraktfullt kallar för McMansions efter McDonald's-menyer. Och fick veta av sin chaufför att men du vet, i många av de här husen så har de bara inrett ett par rum. Det är inte ens som i Sverige att man väntar med vinden. Utan de kan ha inrett ett par rum i bottenplan, men de har inte dragit in möbler eller någonting överhuvudtaget. Därför att ytan, att se lyckad ut på utsidan, är det viktigaste. Men de har inte råd, även om de har lånat sig upp till nästippen, så har de inte råd att inreda sina stora hus som de har köpt. Den ene spelar rik men har ingenting. Ytan är det viktigaste. Och spelad rikedom finns ju på många håll, det kan vi se i Sverige också. Men okej, all den här kunskapen, vad gör jag med den? Jag skulle bara få berätta för er att jag tycker det här är så pass viktigt. Jag skulle säga att det här är den största utmaningen som vårt samhälle står inför som samhälle. Och det är också en väldigt stor utmaning för oss som enskilda kristna och som församling. Så att när ni går ut sen så har jag tryckt upp ett antal såna här foldrar som beskriver lite mer om vad det här handlar om. Vad har vi för problematik och för hot på kort och lång sikt? Och vad kan jag göra för att jag och min familj och vi som gemenskap ska kunna vara på något sätt agera konstruktivt ifall svårigheter möter oss? Jag pratade med Marit Månsson om det här, en av våra missionärer. Hon är hemma från Sverige nu och hälsar så mycket till er alla. Hon var uppe i Östersund nu i veckan. Och hon tyckte att jag lät som en amerikan. För att många amerikanska kristna är inne på det här. Men so what? Det är väl alldeles ypperligt i så fall om de har fått någonting rätt. För det, eftersom då i landet är så extremt oljeberoende, så kommer de drabbas mycket hårdare än oss. Men vad kan jag göra med den här kunskapen? Misströsta inte och stuka inte modet och gå och gräva en grop för dig och lägg dig ut i. Det är ingen höjdare. Utan tre saker som jag skulle vilja skicka med utifrån dagens predikan. Det första är: skapa åt dig själv en ekonomisk buffert och framförallt se till att du har amorterat dina lån. Det är jätteviktigt, därför att blir det problem och du står skuldsatt upp över öronen, så kommer inte det finnas förutsättningar. Du kan inte räkna med att staten kommer att hjälpa dig. Du kan inte räkna med det. Det är orimligt. Däremot, om du har en buffert, så finns det möjlighet att du kan vara en del av lösningen. Det vill säga att du kan få hjälpa någon i din närhet som du har möjlighet att bistå, där problemen inte är större än att du kan få vara med och bidra. Jag ska läsa ur 5 Mosebok kapitel 15. Om det finns någon fattig hos dig, en av dina landsmän i någon av städerna i det land som Herren din Gud vill ge dig, ska du inte vara hårdhjärtad och hålla handen sluten för din fattige broder. Nej, du ska öppna din hand för honom och låta honom låna så mycket han behöver. Så se till att du amorterar och sparar. Det är av oerhört stor vikt. Och det har alltid varit någonting som man sett som viktigt. Har du sparat så kan du också hjälpa mer när det blir behov. Men har du inget sparat, har du inga resurser, så skulle grannens hus kunna rasa och brinna. Och det enda du kan göra, vilket inte är så lite, du kan komma dit och trösta rent praktiskt, men du kan inte ens dela med dig av en måltid, därför att du ingenting har själv. Folkens, det här är viktigt. Den andra risken som jag skulle vilja ta upp, om första risken är recession, att ekonomin krymper och att man möter det bäst genom att amortera och spara, så finns det en risk som är klart aktuell. Och det är, ja, så länge Libyen har inbördeskrig så slås ett land ut till ett större oljeproducerande land. Så har vi problem. Och på ner att det värsta skulle hända, att Iran och USA skulle börja bråka, då skulle världens oljeexport, Kuwait, större delen av Irak, halva Saudiarabien och hela Iran, skulle upphöra att exportera olja. Därför att Iran kontrollerar farvattnena i Persiska viken, eller i alla fall gör dem ofarbara. Och det var väl det här som Mary tyckte lät lite amerikanskt, men det tar jag. Jag förutsätter, som din pastor, och det är nog enda gången någon av er har hört mig säga det här överhuvudtaget, att jag får nu låta lite auktoritativ och skarp, men så åt. Jag förutsätter att du har mat hemma för 2 till 3 veckor för din familj. Jag förutsätter också att du har ett alternativ bränsle att tillaga det på, så att du både kan laga mat och koka vatten under så lång tid, i händelse av att leveranssvårigheter eller oljestopp av ett sånt slag kombineras med elavbrott. Vi i Jämtland har lärt oss att ibland räcker det inte med klortabletter för att rena vatten, utan man måste koka det. Ni kan ju tänka, vad hade hänt i november Det var kallt. Vi fick parasitlarm. Vad hade hänt om vi hade fått ett elavbrott också? Det hade gått fullständigt åt skogen. På ett mycket tryggt och säkert sätt i och för sig. Men ändå. Så jag förutsätter det. Du behöver inte göra det idag. Idag är söndag. Idag kan du vara glad. Imorgon är det måndag. Fixa mat. Skaffa sprit eller gas i Tangia-köket. Fyll på vedförrådet om det är så. Det finns inga beredskapslager för mat längre i Sverige. De är avvecklade sedan mitten på 90-talet. Blir det problem så hänger det bara på dig om du ska få mat, om din familj ska få mat. Det hänger bara på dig. Det förutsätter jag att ni fixar. Uppenbarelseboken 6:6 handlar om matprischocker. Johannes skriver att jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra varelserna. Ett mått vete för en denar och tre mått korn för en denar. Men oljan och vinet ska du inte skara. Uppenbarelsens prisnivå på vetemjöl är 1000 kronor kilot ungefär. Kanske 2000 kronor kilot. Inom parentes så är det den nivå. Det finns uträkningar på det att ungefär 1000 kronor kilot, då blir det lönsamt att gå till skogen och försöka skrapa fram bark och göra barkbröd av. Så då vet vi hur eländigt det var på 1800-talet när det var skarpt läge i Sverige sist. Så riskerna finns för att det blir distributionsstopp vad gäller mat. Lösningen är att se till att du har lagat hemma. Jag skriver mer om det i den här häftet som ni får sen. Den tredje saken är, i alla fall, det här känns väldigt aktuellt för mig. Risken är att vi missar det här att Jesus faktiskt är på väg tillbaka. Att han har lovat och att vi missar undervisningen i Bibeln som handlar om det här. Och jag har insett den här veckan att här har jag stora luckor. Här behöver jag studera mer. Både för min egen skull och för min roll som, för att kunna stå som ledare och tjänare för den här församlingen. Helt klart. Men vi behöver återta som kristna det faktum att Jesus kommer att komma tillbaka. Även om vi lever ett spänningsfält mellan väldigt snart och kanske inte i vår livstid, så måste vi förhålla oss till de här, till att vi lever i det spänningsfältet och vi lever med löftet om att Jesus ska komma tillbaka. Och kanske är det så att de här sista månadernas oroligheter har fått ruska om oss som enskilda och förhoppningsvis också som församling, så att vi inser att talet om tidens slut, det som Jesus tar ganska hårda ordalag i Matteus 24, att det är någonting som faktiskt vi kan få se. Att det som är på gång, de födsloverkar som väntar, att de kommer att komma. Men också ska vi komma ihåg att Guds löften har inte upphört. Han som säger, jag är med er alla dagar till tidens slut. Han säger det. Att gå ut i världen, förkunna evangelium. Gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Snart är det dags. Vi väntar på det. Amen.